kommer nästan i musikalstämning, men det ska vi försöka ändra lite på nu, för nu ska vi komma i fredagsklubbsstämning, och det gör vi väl så här direkt när vi säger god förmiddag till dig, Agneta Glad.
Vad är det som är fel på musikalstämning och fredagsklubben? Jag tror det kan gå ihop.
Ja, det kanske går ihop. Håkan Omars, god förmiddag på dig också.
God förmiddag.
Så där, nu är vi samlade och kanske börja med att säga hur är läget? Jag vet att Håkan, du jobbade ganska sent igår.
Jag jobbade, det var nog mer såna självvalda uppdrag. Jag hade en spelning i Jakobstad sent igår kväll, så att jag kom hem tidigt i morse eller sent igår kväll, hur man vill ha det.
Ja. Hur är det med dig, Agneta?
Gårdagen var väl inte så märkvärdig, men den här dagen ser ut att bli lite hektisk för en pensionär. Jag har fem saker säkert minst att tidtabeller att hålla.
Ja, och vi börjar med det här, det första uppdraget att vara med i fredagsklubben. När man går in på svenska.yle.fi just nu så är 4 av 5 de högsta artiklarna handlar om en hockeymatch som inträffade igår. Är det här någonting ni såg?
Nej, men känner nog till. Andra i min närhet såg.
Jag såg inte, men jag hörde det. Det stället vi var på så hade en tv på. Mm. Så där utbrast ett stort jubel där. Jag tror det var vid 4-4. Då var det liksom någonting som förlöstes.
Ja, och jag vet att min man gav upp 6 minuter före slutet eller något sånt, och så missade alla de här godbitarna, det här allra bästa.
Är det här något ni bryr er om då?
Vad ska man säga? Visst är det liksom ur ett, någon form av kollektiv synpunkt, så är det här ju både roligt och det framförallt är det ju en härlig dramatik, och det liksom går långt tillbaka. Det är ju tradition det här, alltså det är ett lokalt derby på ett sätt, nordiskt lokalt derby som
det är just hela Sverige, ja.
Ja, så det är klart att jag bryr mig om det, och jag skulle ha haft möjlighet, skulle jag garanterat ha sett den här matchen, att det är ju aldrig så roligt att se på en match som när det finns den här typen av laddning mellan två lag, och i synnerhet i ett läge där en är så tydlig underdog som finska laget var och är i år. Men det är ju också genom åren, tycker jag, att det är just såna gånger som Finland har kunnat komma jättelångt när ingenting förväntas och man får slå ur underläge och alla liksom förväntar sig ingenting. Precis. Egentligen. Samtidigt som Sverige hade ju det rakt motsatta.
Ja, jättefint lag på alla sätt.
Och så vidare. Så det är ju väl upplagd dramatik, tycker jag.
Men ishockey, inte det så många matcher jag ser. Men visst vill jag veta hur det har gått. Det gör jag naturligtvis något. Kanske läser något smått om det eller lyssnar på någon reporter som berättar om matchen. Men se själv i 2-3 timmar, nej.
Ja, jag har ju det att jag skulle aldrig se på serie ishockey, men alltid när det blir VM, då kan jag faktiskt snöa in i det och försvinna in i det. Samma sak med fotboll, även om jag har en fotbollsspelande son som har dragit in mig, så att jag har faktiskt snöa in mig också på engelska ligan, vilket jag aldrig trodde för 5 år sedan ens.
Ja, jag fick ett meddelande av min mamma igår som frågade om jag tittade på matchen. Då var det 3-3, sen gick jag faktiskt och la mig, men det skrev jag till henne. Och det är ju min fördel med dubbelt medborgarskap, ja, precis, att jag vinner oavsett. Ja. så skönt har jag det. Då vi ska lämna den sporten som hände igår och titta närmare på någonting som hände förra helgen. Också det med sporttema. Då var det ju nämligen stafettkarneval. Och något av det mest lästa på vår webb den här veckan har varit de artiklar som har handlat om det som hände då. Sursiks skolars hejarklack blev diskvalificerad. Och det var en diskvalificering. Det som ledde till diskvalificeringen, det hände redan klockan 7 på lördagsmorgonen, men först vid 17-tiden berättade man det här för dem i Sursik då. Så att man hade inte varit medveten om det här från Sursikslägret, utan har man kört sitt program där hela dagen egentligen. Det var 2 protester som hade lämnats in till arrangörerna. Den ena kom från Borgargatans skola i Vasa och den andra från Närpes högstadieskola. Och orsaken, det var alltså en trängsel och det knuffande som hade skett på morgonen vid portarna, och det hade lett till att en deltagare måste uppsöka första hjälpen som fanns på plats där. Och det handlar helt enkelt om det att de här stafettkarnevalshejarklackarna, de måste kämpa för att försöka få den bästa platsen. Vad tänker ni när ni hör det här?
Otroligt råddigt verkade definitivt vara. Och konstigt att det inte så lätt att hitta ett system. Okej, okay, det kan ju, liksom, arrangören får ju säga vad det beror på. Så. Men tråkigt att det gick så jättetråkigt för Sursiks skolas hejarklack naturligtvis.
Ja, nej, jag tycker att man kunde lösa det på något vis, att man inte behöver stå och trängas och skynda sig till de här platserna, om vi nu pratar skilt om den biten, alltså att det här med att stressa in, att det kunde man ju lösa enkelt genom att lotta ut platser. Man anmäler hur många som kommer att delta och så lottar man ut sektioner där de här klackarna är, och så är saken
olika,
klar.
För det olika dagar dessutom, ja, att man har en chans.
Exakt, för jag satt ju själv, jag hade eget barn med på stafettkarnevalen, och jag såg de här videoklippen från när de stod. Jag tror till och med det var livestreamat när de stod vid portarna, och jag tänkte hoppas nog att hon inte står där långt framme, för det såg faktiskt lite halvfarligt ut. När. Ja. Och det, i och för sig så uppmanar ju nog arrangörerna dem att de inte får springa, men försök nu göra det sen när det inte finns en regel för hur man tar sin plats på läktaren. Utan i och med att de nu har gjort den här hejaklackstraditionen till en tävling också det, så måste man nog se över de här säkerhetsaspekterna med det hela. För nu är det nu, inte är det roligt att få hem ett barn som har varit tvungen att vara omplåstras och sys om.
Och kanske inte kan springa eller något sånt om det skulle råka vara.
Nej, det är väl inte det ska handla om. Även om jag tycker att hejaklackstraditionen är ju alldeles underbar, och det verkar ju vara fantastisk stämning på den här läktaren. Och jag kan tänka mig att det är en svår övervägning för arrangörerna ifall det, jag vet ju när den här protesten har kommit in, men det är helt klart att skulle man ha diskvalificerat de här ungdomarna redan från förmiddagen, så skulle de knappast ha varit på läktaren, och det skulle säkert också ha förtagit en viss stämning på läktaren. Mm. Att det är en sån här balansgång, samtidigt som man tycker att de borde få reda på det så fort som möjligt ifall det är andra liksom omständigheter som gäller för dem då. Så.
Men det vet jag faktiskt inte när beslutet fattades. Nej. Alltså att det gällde morgonen, det är ju helt klart, men jag vet inte om jag har läst någonting om i vilket skede de då beslöt att det blir diskvalificering.
Men det är klart att om de har vetat om det, om de har blivit diskvalificerade redan på förmiddagen, så tycker jag väl att de hade haft rätt att få reda på det. I och med att de deltog säkert på läktaren i tron om att de deltog i en tävling. Ingen skulle springa loppen heller om de skulle veta att inte få vara med och ta del av resultatet.
Mm. Det blev ju en väldigt speciell situation då, att de var kvar där och inte visste om det här på väldigt många timmar faktiskt.
Och jag förstår väldigt bra att de blir väldigt besvikna.
Ja.
Mm. Ja, för det är ju en tävling, och det kanske är just det där som krävs då, lite mer regler som gör att det inte behöver bli en tävling på det sättet att man ska kämpa sig fram till den där platsen.
Hur tråkigt det än låter, så är det nog säkert så.
Nej, det är ju säkert så att det är som med alla regler. I den bästa av världen, när man liksom skapar ett regelverk för någonting, så ska alla anpassa sig enligt reglerna, och så ska allting gå liksom mitt i fåran.
Man ska inte behöva hänvisa till det.
Men det första som händer när du har ett regelverk är ju att folk börjar surfa på kanterna och liksom försöka se att hur slipper vi runt dessa regler. Till sin egen fördel, vilket du kan ha åsikter om.
Jag antar att det som har inträffat också kommer leda till, eller åtminstone inom de som ordnar stafettkarnevalen, diskussioner om hur man ska göra med det här i framtiden. Men nu ska vi lämna stafettkarnevalen bakom oss och titta på den här helgen som kommer, för då har vi ett stort val på gång. Och det är bara en dryg månad efter det senaste stora valet, riksdagsvalet, som det var ju väldigt mycket inför riksdagsvalet. Man pratade mycket om det. Och nu är det till Europaparlamentet vi ska välja meppar, som de kallas, de som kommer in där. Har ni hunnit ladda upp för ett nytt val redan?
Jag har nog känt mig medveten om det hela tiden, att det gäller här i slutet av maj. Nu har det ju nog varit en del debatter, och det ordnas ju en del tillställningar nog också runt om på stan i olika städer. Men inte riktigt på samma sätt, nej, som riksdagsvalet. Men för mig spelar det nu sista slutligen inte så stor roll. Jag är inte den som alltid tittar på alla valdebatter.
Det där med att ladda upp för ett val till så här med kort varsel. Jag menar, länge såg det ut som att vi ännu ska haft ett tredje val den här våren. Ett landskapsval, vilket ju inte blev av. Men nu är det belastning. Jag kunde inte undgå att höra dig när du presenterar dagens program och helgens program med den stora talkodagen som är på kommande. Och det glömmer man lätt bort. Jag läste artiklarna om det här med talko och att den skulle vara utdöende på något sätt. Men ta nu alla dessa valkampanjer och alla frivilliga som ställer upp kring de människor som de vill ha in som sina representanter som de tror på. Det är ju ett veritabelt talkoarbete som pågår i hela vårt land med alla grupperingar som jobbar med det här. Så att jag har sett det från nära håll i och med att jag jobbar i nära anslutning till ett politiskt parti, och jag ser hur många frivilliga som springer ut och in och runt med alla möjliga uppdrag och kring alla möjliga kandidater för att göra sin insats. Så det här är alltså helt frivilligt arbete, så att samhället kommer nog säkert att behöva andas lite efter det här, för ett riksdagsval och ett EP-val är nog ganska stort på inom en och samma månad.
Valdeltagandet brukar ju vara lite lägre i det här EU-valet.
Så lite heller.
Nej.
Lägre.
Vad tror ni nu? Är det som det brukar vara, eller skulle man kunna få till lite mer nu när man är ändå lite uppladdad från riksdagsvalet?
Jag är nästan ändå benägen att tro på Thomas Karv att det nu kanske inte blir. Men det beror ju på vilka grupperingar i samhället som aktiverar sig också, och vilka som reser sig från sofflocket. Det är ju de här partimänniskorna som jobbar i politiken går ju nog, och det räcker väl till den där 40% och en del samhällsintresserade, men sen vet jag inte.
Mm. Samtidigt som det är nog kan jag nog hålla med om det, att det är ett jätteviktigt val.
Yes.
Den här gången med allt som händer i Europa, och jag menar, man ser det i ett längre perspektiv kring hela unionen som det handlar om, att vi har en pågående diskussion om Brexit i det hela, och jag såg rapporterna från brittiska EP-valet, där är det ju säkert stor dramatik i och med att de tvingas genomföra ett val mer eller mindre mot sin vilja. Och det kommer att ha konsekvenser också för oss, i och med att de representanter som de då röstar in kommer att ha inflytande över de beslut som vi sen fattar, eller de fattar kring europeiska frågor. Så jag tycker att paradoxalt nog skulle det vara jätteviktigt att människor skulle orka nu gå och rösta.
Ja.
För det är nog jätteviktigt för oss alla.
Ja, ett fungerande EU är ju hemskt, hemskt mycket viktigare än ett icke-fungerande EU, dessutom i den här världen med alla de här kriserna och med den här Brexit-diskussionen och med de här länderna som nog tar pengarna men inte vill följa EUs regler. Så jag tycker också att det är väldigt viktigt, och väldigt viktigt att man skulle få också från Finland så många som möjligt människor som är villiga att jobba inom EU, därför att det finns ju de som vill dit för att obstruera, för att liksom förstöra EU inifrån i första hand. Och det tycker jag är jätteilla. Det är lika illa som att prata om att vi... Eller det är värre än att tala om att vi ska ut ur EU. För då är det en konkret sak, då vet man vad de talar om. Men det där med att de ändå vill vara med och förstöra någonting, det tycker jag verkligen inte om.
Tror ni att vi kommer se ett annat resultat vad det gäller hur mycket procent partierna får här jämfört med riksdagsvalet?
Ja, det, åtminstone enligt de här opinionsmätningarna så är det ju... de tre största partierna vi har kommer väl nog att få en hel del understöd, men proportionerna kommer ju att vara andra.
Ja, det tror nog jag också. Jag tror nog ända sen vi gick med EU så tror jag nog att populisterna kan nog ha en större framgång i det här valet, just som Agneta säger, att det här driven att vilja in av andra orsaker, att man vill på något vis obstruera mot ett system. Så jag tycker nog det skulle vara viktigt med en stabilitet och liksom trovärdiga människor som jobbar för det goda, allmänna goda, och faktiskt att kunna se, även om EU är ett större sammanhang än nationen, så att de som ska väljas in måste liksom med stark trovärdighet vilja jobba för det allmänna goda. det är nog viktigt.
Visst är det ju, eftersom vi är så många länder som har så många olika synvinklar på allt möjligt, så inte kan man väl säga, inte kan jag heller säga att jag gillar allt som kommer från EU förstås. Och det vet man, man är ju dåligt insatt även om det finns möjligheter att sätta sig in i all världens lagstiftning och så, men ändå är det viktigt att vi kan agera i ett större sammanhang. Finland, vi är i en global värld och det där ensamma vet jag inte vad vi liksom kan åstadkomma.
Ja, sen är det ju det som har ändrat så mycket liksom i vår värld över tid, att så snabbt, att så kommunikationen är så vansinnigt snabb jämfört med om man backar bara tillbaka några decennier när liksom reflektionen kring olika frågor gavs tid. Mm. Nu liksom svaren ska komma direkt. Det liksom, ja. Så det blir ju intressant. Jag brukar säga att det skulle vara roligt att kunna leva i 250 år för att se hur de här pendlarna slår i vår värld kring det hela.
Och just hur man fattar sina beslut. Och alltid har det ju varit hur det känns för mig, vad jag själv tycker, som avgör väldigt långt. Men ändå hur man lyssnar på, vem man lyssnar på, hur man lyssnar på den kunskap som finns runt om oss. Så där har det ju gått i en riktning som inte känns riktigt bra.
Ja, jag menar, vi lever i en tid när människor möts på ett nytt sätt över nationsgränser, och vi måste nog inse att vi måste också lära oss att skifta perspektiv och försöka se saker med varandras ögon mer än att hålla skygglapparna på och tro att jag alltid har rätt, för det är inte alltid sant.
För det alltid har varit på det sättet. Nej. Så är det.
Om vi ska ta ett litet österbottniskt perspektiv på det här med EU-valet då. Det är ju så att det har rapporterats att de flesta av kandidaterna som ställer upp här i Finland är från huvudstadsregionen. Mm. Vad betyder det här för oss i Österbotten? Om det betyder något.
Det kan väl ändå ganska mycket ha att göra med vilken sorts människa som väljs in där. Jag kan tänka mig att en Mia-Petra Kumpula-Natri, visst, så som hon berättar om sitt arbete så där, så gör hon saker och ting med ett österbottniskt perspektiv. Men det som hon har jobbat för där har ju inte alls enbart på något sätt handlat om att föra fram Vasa eller Österbotten eller något sånt. Men alltså det här med urbant och ruralt påverkar ju nog jättemycket folks uppfattningar om saker och ting, hur mycket man vet om en verklighet, i det här fallet till exempel utanför Ring 3.
Ja, och det är klart att det bor, alltså tar vi Finland och Österbotten, det bor mest människor i huvudstadsregionen, så det är självklart att det är ett EU-val som inte bygger på regionalpolitik, vilket det inte heller ska göra. Nej. Så utan hela landet är en valkrets. Så då kommer det här att förändras, och representationen också i hur man ställer upp kandidater kommer att se ut så här. Och tror jag att vi kan ha det kravet att vi liksom med våld ska ha en regional kandidat, även om det skulle vara ett starkt mervärde och jättemycket hemåt. Men jag tror inte att man kan liksom ta det perspektivet.
Nu har man ju regionala kandidater i alla fall från vår valkrets.
Visst är det så. Och det har man ju av...
Men de kommer ju inte in.
Och det handlar ju om framförallt att mobilisera röstare från hela landet, vilket ju är bra. Och så, den strategin bör man ju ha, men sen måste man också vara i någon mån realist med det hela. Om vi tar nu svenska kandidater som kommer in, så att det är i stort sett ett mandat som SFP jobbar mot. Och så att där kan man ju knappast liksom se det regionalpolitiskt.
Intressant nog finns det ju svenskspråkiga kandidater i väldigt många partier den här gången. Det är ju roligt.
Ja visst, så är det.
Vi får se hur det slutar det här. Vi uppmanar alla till att gå och rösta på söndag förstås, om man inte redan har förhandsröstat. Så där slutar den turistens klagan med Cornelis Vresvik. Och glada barn, Agneta, sa du att det gör livet värt att leva. Och nu har vi faktiskt massa glada barn här i studion som är och hälsar på. Och då är vi nu på väg ut och ska kolla lite vidare här på vad som händer på Yle och hur man jobbar här. Hej, hej!
Hej då!
Men nu ska vi fortsätta med Fredagsklubben med Agneta Glad och Håkan Omars. Och nu ska vi titta tillbaka på något som hände förra året. För den 2 augusti i fjol, då var det kryssningsbåten MS Mässkär som sjönk utanför Åde Fiskehamn i Jakobstad. Alla 27 passagerare som fanns ombord, de räddades av personer med båtar som kom till undsättning. Och nu åtalas båtens ägare för underlåtenhet att se att fartyget är sjövärdigt. Båtens skeppare åtalas för framkallande av fara, underlåtenhet att se att fartyget är sjövärdigt och underlåtenhet att iaktta gott sjömansskap. Och skepparen saknade dessutom behörighet för den verksamhet som MS Messskär utförde. Och man kan säga faktiskt så här i efterhand att det var tur att det inte gick värre än det gjorde. Alltså skepparen larmade inte någon när det hände det här. Och det fanns för många ombord på båten, folk fick fel flytvästar och det som räddade var att det råkade alltså komma förbi båtar som kunde hjälpa till med den här räddningen.
Det var vackert väder.
Ja. Vad tänkte ni när det här inträffade förra året?
Det intressanta var att ju rapporteringen då, den första rapporteringen så var väldigt positiv, just för att alla hade klarat sig och ingen var på det sättet hamna på allvar i vattnet eller något sånt. Och jag vill minnas att det var tal om att skepparen var så lugn och att det liksom gick så, allt gick så bra till. Men efteråt så hade ju kommit fram då en del saker som har ändrat lite på den där bilden, och speciellt nu då de här vittnesmålen i rättegången. Så det var nog inte riktigt bra skött någonstans där från början, från grunden. Men som sagt, tack och lov gick det ju bra.
Ja, det är klart att det är en... Man inser att det här kan hända var som helst. Mm. Alltså, också i våra vatten. Och det här med att inte han hade rätt behörighet. Han hade ju en behörighet, men det var uppenbarligen en annan behörighet än det som skulle ha krävts. Och det är lite typiskt vårt samhälle att vi börjar kolla så att alla papper är i skick. Mm. Det är klart, det är jätteviktigt, jätteviktigt. Det som jag tycker är värst i sammanhanget är ju förstås att det kunde ske och att inte ens fanns flytvästar åt alla. Att
det borde väl ombord för många.
Ja, att det var två för många på båten, och där tycker jag väl en sån här common sense skulle vara att man tar absolut inte flera än vad du har att sätta flytväst på, för det första. Sen kan jag de här regelverken allt för dåligt kring de här sakerna, så att jag sätter nog min tillit till att ifall det här är en rättsprocess så är rättvisan blind och fattar rätt beslut kring det hela. Men det är klart att det är säkert oerhört traumatiskt för de som har varit och åkt den här båten, och man vill ju nog lita på det man gör sina sommarbesök och turistbesök, att de fartyg och de farkoster man skjutsas med så är trygga och säkra, men det har man ju också sett att det är ju inga lunda någonstans. Alltså går det på nöjespark så med jämna mellanrum ser vi att det händer saker också där, att de här attraktionerna går sönder, båtar går sönder, och jag ser, vad jag kan förstå, så den här detaljen, den här kranen som skulle ha varit öppen, så inte det väl, jag vet inte om det är en självklarhet att det kollas. Jag antar att det borde vara det i så fall.
Det var tydligen på basen av rättegången nu också, så var det då frågan om att hur det egentligen skulle vara, och skulle den stängas av och skulle den inte stängas av, och okej, så hade han solen i ansiktet och i ögonen och så det. Men det är sant, alltså om man liksom tittar då vad den här olyckan, eller liksom sätta den i relation till det som Håkan tog upp här, allting av den här typen, så olyckor klarar vi oss säkert aldrig helt ifrån. Nej. Men det är nog de här reglerna här är ju nog viktiga, för vi vet, jag menar, ta Asien till exempel, där de lastar hundratals människor någonstans uppe på taken på både tåg och båtar och sånt, och det är klart att då händer det olyckor, och det vill vi ju naturligtvis inte. Vi har ju ett sånt samhälle där de där reglerna nog ändå i huvudsak är liksom positiva för vår säkerhet.
Det är lite typiskt för oss bara att när det händer sådana här saker, så vi, istället för att bearbeta det med människor som är inblandade, så är det viktigt vi. Att vi hittar den skyldige. Och det skulle jag väl nog gärna säga, att man inte är så benägen att kasta sten på de som har varit ansvariga för det här företaget, för jag tror att det handlar både om goda människor med gott uppsåt och så vidare, och sen är det precis som du säger, att det är en olycka händer i det här fallet, och det är klart man ska reda ut det, men kanske inte kasta stenar på de som har...
Jag tycker ändå kanske att till exempel de här straff och yrkandena inte är liksom lite anpassade till att den där olyckan ändå inte, att det inte gick så illa, och att det finns en del för saker att diskutera. Det är ju inte något villkorligt fängelse 3 månader, var väl det som åklagaren yrkar på för befälhavaren, och så böter för ägaren, så att det verkar ju ändå finnas ett liksom en viss realism där också.
Mm. Du kom lite in på det, Håkan, men borde man liksom som turist eller ja, besökare på olika ställen vara skeptisk, och hur ska man bete sig? Ska man börja kolla upp det där, eller hur ska man göra? Ska
man, man kan inte gå omkring och vara rädd för livet. Alltså, hur många gånger har du kollat säkerheten i din bil när du åker till jobbet? Du kollar så att hjulen är fast bultade ordentligt. Har du efterspänt hjulen efter att du bytte till sommardäck? När det kommer till privatbilism är jag säker på att väldigt få gör det. Men sen om du sätter dig på ett fordon förstås som är ämnat för allmänheten...
Där du har ansvar för andra.
Exakt. Mm. Så då blir ju kraven andra, men det är den mänskliga faktorn i det hela. Så. Mm. Men inte tror jag vi kan gå omkring och vara rädda för den biten. Det som det kan väcka till, då vi pratar om att vi reser omkring, att det kan kanske väcka oss till eftertanke vart vi reser och hur vi reser och hur långt vi behöver resa för sådana saker. Mm.
Men också nog det att nu kan det, till exempel på flyget, okej, du sätter dig där och så börjar de med sitt rabblande, eller på båten, samma sak. Men nu kan det vara skäl i alla fall att på något sätt, innan du gör någonting sånt här, ha en viss koll på de här säkerhetsföreskrifterna, även om du vet, titta lite, var är de där nödutgångarna? Också om du går till en nöjespark eller något, bara lite iaktta din omgivning innan du ger dig hen. Så att du har något slags hum om någonting skulle hända. Det här, jag menar, händer ju ändå, det bränder och det är allt möjligt som... Och det är de här terrordåden och allt sånt. Du har på något sätt en koll på omgivningen. Och sen ger du det. Sen låter du det bli kvar någonstans i ditt bakhuvud. Och så njuter du av det som du har kommit dit för.
Mm. Ja, för vi har ju lärt oss genom åren att det kan hända. Så jag håller helt med det. Det är alltid värt att göra en snabb analys av att var är jag och hur tar jag mig bort härifrån ifall det skulle behövas.
Inte vara rädd, men...
Nej.
Inte rädd, men uppmärksam. Mm. Nu ska vi prata om någonting lite kort här innan vår tid rinner ut, för det är ju studenttider nu. Det är mycket sådana examen här nu. Det kan man se när man läser tidningarna. Folk bjuder in till examen och här och där. Och då har ju också förstås studentskrivningsresultatet kommit. Och Svenska Yle har analyserat de här lite. Och det visar till exempel att studentvitsorden i de svenskspråkiga gymnasierna är högre än i de finskspråkiga gymnasierna. Och skillnaden, det är ungefär i medeltal ett fjärdedels vitsord i de obligatoriska ämnena. Vad kan det här bero på?
Ja, det var mycket språk ju. Och det kanske är ganska typiskt att man som svenskspråkig och som minoritet på något sätt har det lite lättare med språken. Men annars, jag tyckte nog att när man kom in i listan till mera läsämnen och sånt, så var det inte någon sån skillnad. Så vad säger det sen?
Ja, det som ju är verkligen påtagligt är ju de här goda resultaten som de finlandssvenska flickorna har. För de ligger ju, pojkarna ligger ju ändå trots allt ganska nära det här landets genomsnitt, men flickorna ligger rejält över, så jag tycker det är mera intressant. Mm. Sen kan det säkert ha att göra med hur många ämnen man skriver. Mm. Skriver man sina favoritämnen och lämnar bort sådana som man medvetet är svag i?
Men
så
det kan ju alla göra, både finskspråkiga och svenskspråkiga
flickor
och
pojkar. Det kan man ju för sig göra, ja.
Om man har favoritämnen.
Ja.
Ja, men om vi tittar på det där med att många flickor hade högre medeltal än pojkarna då. Eller ska vi säga så här, gör det någonting att det ser ut så? Och om det gör det, vad kan man göra åt det?
Det brukar ju vara så att om flickor är jättebra så då måste man göra någonting åt det, om pojkarna inte. Men ja, pojkarna brukar ju klara sig i alla fall.
Det visar, jag tycker i alla fall att det stryker lite under där vi är för tillfället. Så det är mycket som indikerar på att vi lever i en tid där vi har flickor som är jättehögpresterande men mår jättedåligt. Usch, ja. Och vi har pojkar som underpresterar. Så där har vi nog en klyfta som är värd att ta på allvar och att fundera över att hur kan vi hjälpa dessa högpresterande flickor att också må bra i det hela. Att det gör absolut ingenting att de presterar bra, men man skulle önska att de också skulle liksom förknippas med att man också lär sig hur man lever ett lyckligt liv, att resultaten är inte allt. Och jag menar, vi är ju en nation som har en förtjusning i att mäta oss och skapa parametrar för att mäta kunskapsframgång. Det är PISA-undersökningar och nu är det studentresultat. Precis. Och så vidare. Och jämför med Sverige så klappar vi oss själva för bröstet och säger att vi är jätteduktiga i det här skedet av livet. Och sen så går vi framåt några år i livet och konstaterar att ändå så springer de om oss någonstans och blir jätteduktiga.
Mm. Ja, men det man kan säga är ju att man tittar ju fortfarande på arbetsmarknaden där männens euro är liksom lite mer värd då än kvinnornas. Så att här kanske redan här på gymnasienivå finns det ett behov för tjejerna att känna att de måste prestera bättre för att nå lika långt som männen.
Men det kommer ju att handla om också hur vi placerar oss i arbetslivet. Att de mätningarna bygger ju också på att man inte jobbar i samma bransch. Att så jobbar man med samma uppgifter så kan vi väl nog utgå från att euron är lika värd. I samma jobb.
Ja, det visar ju mätningar på att det inte riktigt är alltid så. Så att...
Men mycket handlar det ju om värderingar av de där yrkena och förstås vad det har varit för kön som framförallt har kött i det där jobbet. Men, men det där med prestationerna är nog, alltså det där att man värderar de där prestationerna så mycket. Och så är det ju nu när studentexamensbetyget och det här kommer att påverka ännu mera. Om när man vill gå vidare till universitet och så är det ju, då inbjuder ju det dessutom till att man ska vara väldigt, väldigt duktig just den här stunden i livet och det som leder upp till den och att man värderar det så att man inte själv mår bra.
Ja, ja, det är en väldigt kort tid som sen betyder väldigt mycket i en lång del av livet faktiskt.
Samtidigt som man kanske inte alltid vet exakt vad man vill heller.
Nej, tonåren är ju inte en enkel tid för många människor, så det kan man ju konstatera.